Jag vill läsa dagens predikotext som är hämtad ifrån Saltaren, alltså psalm 32. Och det är två versar. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med töm och betsel om det ska komma till dig. Amen.
När vi sjöng "Det finns en klippa som står kvar", när allting annat vacklar, så kommer jag tänka på hur den sången kom till. Den belyser lite grann av innehållet i det vi ska tala om idag. Thomas, som då var musikledare i församlingen, kom upp på expeditionen idag. "Pappa, jag och Ingela har en melodi, men vi har ingen text." "Jaha", sa jag, hur går den då, melodin?" Och så satt han så och spelade vid pianot där uppe. Och under tiden han spelade så skrev jag "Det finns en klippa som står kvar när allting annat faller". Och så slutade han spela, så sa han: "Ja, du vet, jag och Ingela kunde bara komma på första raderna, 'Det finns en klippa som står kvar när allting annat faller'." Och så visade jag honom lappen. Va? Det var ju märkligt, va? Så kan Gud leda ibland. Inte alltid. Men det är spännande att få tala om det här. En del säger: "Jag tror inte på Gud, jag tror på ödet." Som om det vore bättre. Ödet betyder egentligen någonting som är förutbestämt, tror man. Ödet ville det, säger man. Och så finner man en viss trygghet i det kanske. Men ödet är närmast synonymt med slumpen. Så om man säger "jag tror på ödet", så betyder det: "Jag tror att livet kan bli hur som helst. Det finns ingenting som styr, ingenting som har någon avsikt med mitt liv." Livet är som en herrelös båt som driver omkring på ett öppet hav utan både roder och segel och ingen hamn i sikte. Så är det om det är ödet som styr. Men, menar man, det finns ingen Gud, och ännu mindre en Gud som skulle vara intresserad av mitt bästa och ha intresse av att leda mitt liv. Ja, så är det om man tror på ödet. Men det är så väsensskilt och annorlunda mot vad Bibeln lär oss. Bibelns utgångspunkt är ju att vi är skapade till hans avbild, så att samtal mellan Gud och människa ska kunna vara möjligt. Vi är så lik Gud att han kan kommunicera med oss. Och det är verkligen en halsbrytande insikt att den Gud som ligger bakom hela detta universums skapelse och tillblivelse skulle vara intresserad av den lilla människan som såna som dig och mig. Som små basiller på ett stoftkorn i Vintergatans utkanter är ju vi i det stora perspektivet. Det är som om du skulle stå och betrakta en myrstack och vara intresserad av varje liten myras rörelse. Och ha koll på varje liten myra, var de går. Eller om det vore Gud, vad du vill att hon ska gå. Hur kan det vara sant? I den förundran utbrister också David i den 8:e psalmen: "När jag ser din himmel och dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa, en sån som jag, eftersom du tänker på henne?" Men det är också genom David som Gud förklarar i den text vi har läst ifrån psalm 32. Gud säger: "Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och jag vill låta mitt öga vaka över dig." Det finns alltså en Gud som vill leda ditt liv. Alla människor är egentligen i ett djupt behov av att få någon form av ledning. Det vet vi genom alla former av spådom som förekommer i media, astrologi och så vidare. Människor söker mening, söker ledning med sina liv. De vill veta lite grann om vad som möjligen väntar. Men det står om Jesus att när han såg människoskarorna så fylldes han av medlidande med dem, eftersom de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Det var alltså Jesu diagnos på människan att vi var inte bara illa medfarna, vi var hjälplösa. Vi var liksom får som hade gått vilse och fastnat i törnesnåren. Men det är också därför som Jesus kommer in i historien. Som en mäktig manifestation av att det finns en Gud som känner vår hjälplöshet. Och som bryr sig om oss. Som är och vill vara den gode herden för oss. En Gud som vill förbarma sig över vårt illa medfarna tillstånd. En Gud som vill få oss in i hans jord. Och där han själv är herden. Och där han vill undervisa oss och ge oss råd. Och leda oss och låta sitt öga vaka över oss. Du kanske finns här idag som misströstar om att Gud verkligen bryr sig om dig. Du har inte upplevt någon särskild Guds ledning i livet. Spelar det någon roll, kanske du tänker. Du kanske tror att också du har gjort bort dig så till den grad att Gud har tröttnat på att vilja leda dig. Du har förstört liksom villkoren för Guds ledning. Men min hälsning till dig här idag upplevde jag så starkt när jag satt och förberedde mig här dagarna innan. Min hälsning till dig är att Gud vill förbarma sig över dig och mig var vi än befinner oss i livet. Och fortsätta och leda oss från den punkt där vi just nu befinner oss. Guds vilja handlar i första hand inte om att hjälpa oss i enstaka beslut. Att föra oss från punkt A till punkt B. Utan det handlar om själva livsvandringen. Att Gud är med dig i din livsvandring, i din vardag. Och leder dig där i de omständigheter som finns. Hur leder Gud? Ja, några punkter bara. För det första, Gud leder steg för steg. Gud har aldrig bråttom. Gud säger inte spring. Gud säger lugna ner dig. Jag vill leda dig steg för steg. Det är som om Gud vill att vi ska lita på honom ett steg i taget. Utan att i förväg veta vart det ska bära hän. När jag gick på seminariet där borta i Dallas sista året så var jag så orolig för vad som skulle hända med mig när jag var färdig med mina studier om ett år. Så jag gick till en av mina lärare och uttryckte min oro. Jag vet inte vad som ska bli med mig om ett år när jag kommer hem till Sverige. Och då sa han, vet du vad som är Guds vilja för dig idag? Ja, det är väl att jag ska vara här och göra så gott jag kan med mina studier. Bra, sa han. Det räcker ju. Då är du ju inne i Guds vilja just nu. Och du behöver inte veta vad det ska bli om ett år. Du kanske inte ens lever om ett år, sa han. Och kanske Jesus kommer tillbaka. Så det finns ingen anledning att tala om vad som ska ske om ett år. Har du tänkt på också att en sån stor apostel som Paulus och Silas var det som var med honom då. Vandrar genom hela Turkiet. 150 mil från Antiochia. Och genom hela Turkiet. Tänkte österifrån och så genom hela Turkiet. Och så är de ungefär i mitten och de vet inte riktigt var de ska ta vägen. Dessa apostlar. Så de chansar och de går söderut. Och då står det så märkligt. Den helige ande hindrade dem från att predika ordet där. Ajaj då. Då får vi väl gå norrut mot Bitynien, tänkte de. Men så står det också där att den helige ande hindrade dem. Eller Jesu ande tillät dem inte att gå åt det hållet. Vad ska vi då ta vägen? Tillbaka kan vi väl inte gärna gå. Okej, vi går väl västerut då. Och det var grönt ljus plötsligt. Och så går de västerut ända fram till kusten vid Adriatiska havet. Är det som det heter? Det ligger Troas vid kusten. Och inte förrän Paulus sover på natten så får han i en syn se en makedonisk man som säger kom över till Makedonien och hjälp oss. Aha, ska vi till Europa? Det hade han inte vetat från början. Han hade gått 150 mil utan att veta att han skulle också segla över till Europa och ta detta stora steg i missionshistorien när evangeliet skulle nå Europa. Du vet, en båt som står still, den kan man inte styra någonstans. Man kan vrida på roret men ingenting händer. Den måste vara i rörelse för att den ska kunna styras. Så tror jag också det är med våra liv, att vi måste faktiskt ge oss iväg. Vi måste vara djärva. Vi måste röra på oss så att Gud kan stänga öppna dörrar och leda oss dit han vill. Så först när de chansade och gick västerut så fick de veta. Gud leder oss kanske ibland i zigzagrörelser. Tänk dig att du ska upp på ett stort berg och du vill nå toppen. Du går inte gärna precis rakt upp, va? Det är lite för jobbigt. Utan man går ju i zigzagrörelse upp mot toppen. Och tänk om det är ungefär så som Gud leder våra liv. Därför att han vet att vi inte skulle klara av att gå rakt upp. Det skulle bli för jobbigt. Utan han låter oss gå lite zigzag så att säga för att nå fram. Det är så skonsamt som möjligt så att säga i det långa loppet. Det viktigaste är ju ändå att vi kommer upp, att vi når toppen. Och Gud har aldrig bråttom. Du och jag har bråttom. Vi vill veta idag vad som ska hända imorgon. Vi vill gärna ha riktlinjerna klara för oss. Men Gud säger, lugna ner dig. Vänta på mig, säger Gud. För andra, Gud leder genom sitt ord, naturligtvis. Det står, ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Man kom ut en mörk natt i Etiopien när vi bodde där. Och det var kanske molnigt också. Så var det, du kunde inte se handen framför ögonen om du också höll den bara en decimeter ifrån. Och vi behövde alltså en stor stark ficklampa för att lysa vår väg genom natten. Så är det med Guds ord. När dina ord öppnar sig, ge dem ljus. Och du vet var du ska gå. Och ju mer vi genom ordet lär känna Gud, desto mer förstår vi ju nästan automatiskt vad Gud vill. Och desto bättre kan vi se den väg som Gud vill att vi ska vandra. Jag tror det här med Guds vilja kan ibland bli väldigt ångestladdat. Det är som om vi trodde att vi balanserade på en knivsägg. Tänk om jag går fel, tänk om jag har gått det hållet. Och hela mitt liv är liksom raserat. Gud ville det och så gick jag dit och nu finns det ingen chans. Så är det inte. Gud har gett oss väldigt stor frihet i våra val. Det mesta i livet vet vi vad som är Guds vilja omkring. Vi vet till exempel att vi behöver skaffa oss ett yrke, försörja oss och vår familj. Vi vet att vi ska ge till Guds verk och att vi ska tänka på de fattiga. Att vi ska be för kungar och all överhet som vi har gjort här idag omkring i vår värld. Vi vet att vi ska förena oss med en Guds församling och leva tillsammans som kristen med andra kristna. Vi vet att vi ska älska vår nästa. Våra medmänniskor, att vi ska acceptera varandra, förlåta varandra och tålamod och allt det här. Vi vet ju väldigt mycket. Och vet vi allt det här, då räcker ju nästan det. För det tredje, genom bön förstås. Jag ska leda dem där de går bedjande fram. Historiens första missionsuppdrag tog sin början i ett bönemöte i Antiochia. Där den helige ande plötsligt säger till ledarskapet. Nu är det dags, nu är det dags. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för det uppdrag som jag har kallat dem till. Den här församlingens viktigaste rum är inte styrelserummet. Det är inte expeditionen där uppe ens. Det är bönerummet, om ni förstår bilden. Det är bedjande människor, vare sig vi beder här i kyrkan, i hemmen, eller på arbetsplatsen eller i spårvagnen. Det är det viktigaste skeendet som tas i de stunderna. För det fjärde, Gud leder oss genom sin helige ande. Alla de som drivs av Guds ande är Guds söner och döttrar förstås. Och det normala för alla kristna är faktiskt att vi är under den helige andes ledning. Vi tror det bara, kanske du tror att det bara pastorer och vissa sådär väldigt kristna människor som står under Guds andes ledning. Men alla gör det. Det är Guds barns kännetecken. Vi har Guds ande boende inom oss. Och det sker en ständig ledning. Och den heliga ande påverkar också våra samveten. Så vi vet vad som är fel och rätt. Våra samveten förstärks av den heliga andes inneboende. Ibland kan det innebära att vi får så där en plötslig och påtaglig ingivelse att göra något som vi inte själva hade planerat. Men det hör till det ovanliga. Jag var med i tisdagsbönen här för någon månad sedan nu. Och vi läste upp bönämnena och jag fick höra att Paul Liljenberg låg kanske på sitt yttersta. Och jag bara fick för mig, jag måste gå upp till Paul på sjukhemmet här uppe vid Redbergs, nej jag vet inte, Kapellplatsen heter det, ja förlåt. Så jag sa till Monty, vill du följa med? Och vi gick in i bilen och vi skyndade oss upp. Och när jag kom upp så bara hann jag läsa några verser ur Romarbrevet 8, sjung sången Närmare Gud till dig, närmare Gud till dig. Och så tog vi farväl av Paul och vi hann inte mer än i på gatan, så Ulla, så fick han flytta hem. Tänk vad det var vältajmat och vad jag kände mig glad att jag lydde den där lilla ingivelsen, gå upp till Paul nu. Och jag har hört många vittnesbörd om människor som har väckts av den heliga ande mitt i natten och blivit påminna om, jag måste be för henne, jag måste be för honom, utan att veta vad orsaken var. För det femte, Gud leder oss genom Kristi frid. Det står, låt Kristi frid regera i era hjärtan. Alltså friden styr oss. Och när vi får ofrid, då förstår vi, nu har jag kommit kanske lite vid sidan av vägen. Och så hjälper oss friden tillbaka. Så när vi lever och låter Kristi frid regera i våra hjärtan och inte tillåter att gå in i en orosdimension i våra liv. Jesus säger, mina får lyssna till min röst. De känner igen mig på rösten. Om du kommer in i en sal med 20 människor där alla pratar samtidigt, men där finns också din bästa vän, så känner du ändå igen hans eller hennes röst. Så är det också med Jesu röst. Det är ett myller av röster och som försöker fånga vår uppmärksamhet kanske, så känner vi igen herdens röst. Och när vi hör någon tala kanske, som kanske i och för sig låter riktigt, men vi känner inte igen rösten. Är det Jesu röst? Är det Jesus som talar? Om du känner den oron, så förbehåll dig rätten att inte följa den rösten. För den heliga ande förklarar och tillkänna er för dig. Ja, ja, det är heden. Okej, då kan jag vara lugn. Det är han som talar. För det sjätte. Och om du inte känner igen rösten, stanna. Gå inte med. Vänta tills herderösten kommer. För det sjätte, Gud leder oss genom församlingen och genom de andliga nådegåvorna som finns i Guds församling. Det står att vi ska lära och undervisa varandra. Inte bara här framifrån, utan i mindre grupper, under kyrkkaffet. När vi träffas, när vi möts, ha ett ord, ha en liten vägledning, något gott råd att ge till varandra. I församlingen finns profetians gåva. Ja, vi önskar att det skulle finnas mycket mer. Att Gud kunde få ge vägledning, profetiska tilltal till människor som faktiskt kommer hit till gudstjänsten och önskar, om jag kunde få ett ord från Gud idag i min bekymmersamma situation. I församlingen finns också lärarens gåva. Det finns de som har en glädje i att undervisa och som kan undervisa. Som lemmar i Kristi kropp ingår vi i Guds plan tillsammans med församlingen. Och det är kanske en viktigare och större plan som Gud har med församlingen än som man har med mig som individ. Det är in i församlingens plan som Guds högsta syften med mig kan fullbordas. För Gud har en plan för sitt folk. Att de ska vara heliga som han är helig. För det sjunde. Gud leder oss genom råd från mogna kristna. Om du är osäker och oviss i en valsituation, du är i bryderi, du har fått vissa signaler kanske, men du är ändå inte säker, kolla med någon äldre medlem i församlingen, någon som du har förtroende för, som har grått hår. De har ofta en erfarenhet av en lång livsvandring med Gud. Och kanske kan ge dig det där sista försäkrande omdömet som hjälper dig i den här valsituationen. Och kan se mera objektivt än du i din mycket kanske känslomättade situation. Så ta vara på dem äldre, erfarna kristna. Och det är ingen märkvärdig teologisk utläggning de kommer att ge dig. De kommer att ge dig kanske ett gott råd. De kanske inte säger ja, du ska göra absolut så här. Utan de kanske säger, ja, men jag tycker det här låter vettigt. Utifrån mitt liv och min vandring med Gud. För åttonde, Gud leder genom omständigheter. Dörrar öppnas, dörrar stängs, som vi redan har sett. Till den förföljda församlingen i Philadelphia, i Uppenbarelseboken 2-3, så säger den helige och sanne, han som öppnar dörrar och ingen kan stänga den dörren. Och han som stänger dörrar och ingen kan öppna den. Och så säger han till den här lilla församlingen som hade det jobbigt. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Gud öppnar dörrar för församlingen. Och när han har gjort det så får vi gå in med frimodighet dit som Gud kallar oss. När omständigheterna pekar på att Gud har öppnat en dörr och du känner frid. Gå frimodigt in genom dörren. Tveka inte. Och vi som församling har att säga ja till de dörrar som Gud har öppnat för oss. Och jag säger så här ofta, det finns alltid under alla omständigheter och svårigheter och bekymmer i församling. Det finns alltid en dörr som står där öppen och väntar på oss att gå in i en helt ny situation kanske. För det nionde, Gud leder genom drömmar, frågetecken. Här är jag lite undrande, va? För att drömmar är väldigt subjektiva och det här med att tolka drömmar kan också vara väldigt subjektivt. Men, och ni vet ju dock att många människor i den bibliska historien fick drömmar som vägledning. Men det intressanta är att i Nya testamentet så uppmanas vi aldrig att söka ledning genom drömmar. Kanske kan det vara ett komplement till allt det andra ibland. Men jag ger ingen större förtroende för att man ska liksom försöka tyda en dröm och utifrån den fatta stora viktiga beslut. För det tionde och sista, Gud leder genom sånt vi inte förstår. När allt det här är sagt som jag har sagt så vill Gud att vi till sist ändå förtröstar på honom och överlåter honom i den gode herdens liv och omsorg. Vi vet inte alltid varför livet ser ut som det gör. Men vi kan börja varje morgon med att säga, Herre, tack för att du gett mig en ny dag. Led mig idag med din goda vilja. Och när vi hamnar i omständigheter under dagen och livet som vi absolut inte förstår. Och vi tycker detta kan ju absolut inte vara Guds vilja. Så får vi ändå liksom lägga lite grann det åt sidan och säga som Gud uppmanar oss. Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte alltid mina vägar. Nej, så mycket högre som himlen är över jorden är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Så Gud vill liksom att vi ska lita på honom och hans goda vilja och omsorg om oss även om vi inte förstår ett dugg av de pågående omständigheterna. För det kommer alltid att finnas luckor. Vi kanske förstår en del, men så plötsligt uppstår en lucka som vi bara grubblar över. Hur kunde det här få hända mig? Vad har det för betydelse och mening? Och vi förstår inte det. Det kommer alltid att finnas sådana luckor i livet. Och då är det frågan om att fästa ögonen på herden och följa honom där också. Tänk dig att du ska hyra en fjällstuga. Och hyresvärden som du ska hyra utav säger, ja, nu ska jag förklara vägen. Om du går den här vägen, den är lite slingrig till att börja med. Och det är ganska mycket stenar på vägen uppåt. Så om du ser stenarna där, då vet du att du är på rätt väg. Okej, och du börjar gå och du tycker det är besvärligt. Men okej, det skulle ju vara stenigt. Så då förstår jag att jag är på rätt väg. Kanske det är så med livet också. Gud har inte utlovat en dans på rosor. Det finns stenar utlagda på vägen och när du stöter på dem så kanske det är till och med en bekräftelse på att du är på rätt väg. Det är ingen fara och färde. Herden är där, han är framför dig och han leder dig genom sin trofasthet. Den Gud som har börjat ett gott verk i dig, skriver Paulus, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Amen. Halleluja. Tack gode Gud för att du har omsorg om oss. Om var en som sitter här och du säger, jag vill leda dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.